Välkomna återigen till filmpodden Håller den? Podden där vi sitter på en gammal film vi gillade förut och bestämmer oss för om den fortfarande håller. Jag heter Martin Soneby, här är Erik Broström.
Do I feel lucky?
Yes, you do. Och här är Tind Soneby.
Tjena.
Hej. Hey. Och Ola Orell.
I know what you think.
Jag vet vad ni tänker.
Oh.
Det hade varit kul om Clint Eastwood gjorde ett sånt stand-up-skämt istället för när han ska skjuta någon.
Mm.
Jag vet vad du tänker. Vilken knasig gubbe med en för stor pistol. Vi har sett Dirty Harry. Smutsige Harry, svensk titel.
Ja, det behövs ju inget ytterligare där.
Nej, det är i den här...
Lortige Harald.
Nej, okay, ja, precis. Det enda man skulle... Det skulle vara om man bytte typ så här, den skjutglade polisen eller någonting. Men det är ju inte riktigt samma.
I gasen i botten, Tony Montana, Facebookgruppen som vi känner till och kanske älskar. Så var det, tyvärr var det inte särskilt uppskattat. Det som går hem bäst där är fyndiga ordvitsar. Men det var någon som har gjort det till Harry och kallat den för sikta lågt Harry. Det tyckte jag var väldigt så skön svensk översättning. Att det är något som den nästan skulle kunna heta. Och så är det så oerhört fånigt.
Jag måste erkänna att jag inte fattar riktigt.
Nej, det är ingen ordvits. Eller ja, det kanske är en ordvits. Men för mig är det bara lite lökig gammal svensk titel. Att tanken att Dirty Harry skulle heta Sikta lågt Harry.
Men det, också, det hade verkligen kunnat göra
det. Det hade verkligen kunnat vara
Dirty är ju lite så här, Dirty är lite så här omoraliskt. Sikta lågt. Jag ser ju liksom hur man kan dra den. Jag ser ju hur någon svensk skulle komma. Och han har en pistol.
Och det är därför jag tyckte det var roligt.
Ja, jag tycker absolut.
Han är moraliskt låg.
Exakt.
Sikta lågt Harry. Ja, nu är jag med. Okej.
Men sen är det väl ganska många liksom bilder också när han siktar på någon lågt. Alltså underifrån så här, jag är stor med person. Det är väl några sådana.
Ja, det kanske
är. Från ligger ner på marken.
Ja,
skjuter liggande människor. Ja.
Men då borde det vara sikta ner Harry.
sikta på den liggande, blödande mannen Harry.
Som lite av en vapenlik
titel. Ja.
Som lite av en vapen, aficionado, så är ju det är ganska viktigt med en sån stor puffra att man siktar. Och för det är rekylen
jag kan tänka mig att den
drar ju upp så mycket.
Ja.
Så då ska man ju hellre sikta lågt för att det andra skottet inte ska ta liksom, långt utåt pipan.
Du ser, den här personen var ett geni. Mm. Han har till och med tagit i beaktning vilken kaliber Harry använder.
Precis.
Och därav också liksom lagt in det i beaktning.
Många dimensioner.
Ja.
Vad har ni för minne av den här filmen?
Farfar, va? Kan man ha någon annan? Nej, men jag kommer ihåg att jag såg det med min farfar.
Mm.
Det var inte jättevanligt att vi såg film ihop. Men det var ute på deras landställe och vi såg den här. Och han tyckte att scenen med självmordshopparen var väldigt rolig, kommer jag ihåg.
Ja. Skrattade han gott?
Ja, nej, så här var det. Jag gick på toa och han fick återberätta just den scenen.
Mm.
För jag kommer så var det kommer jag på nu. Vi satt och kollade på filmen och sen gick jag iväg på toa. Och sen när jag kom tillbaka så jag sa, vad är det som har hänt? Och då sa han typ så här, ja, du förstår det. Och så gjorde han liksom, återberättade det liksom. Att han,
det är ju lite comic relief i den här filmen.
Ja.
I allt.
Och det är det enda jag kommer ihåg av filmen. Att min farfar förklarade en scen jag inte såg egentligen. Från det tillfället. Sen har jag ju sett den flera gånger efter det.
Alltså jag tycker typ det enda roliga med den scenen var att det tog så extremt lång tid för den här brandkorgen att åka upp. Jag bara, de klipper ju inte runt någonting. Det tar ju den tiden det tar.
Ja.
Det är ungefär som när han sätter sig i en bil och ska åka någonstans. Då tar det en och en halv timme i bilen.
Det är 70-talet där, vet du.
Vi klipper inte bort.
Nej.
Nej.
Publiken hade varit så, det här är ju orimligt.
Ja, men det var mycket sånt i den här filmen som jag tänkte på. Jag bara,
det fanns väl till och med så här ideala tag, alltså den här franska nya vågen, en av deras grejer, nu kan jag inte den så bra, men min bror pratade om dem, en av de grejerna de ville slänga in var just så här transportscener som aldrig hade fått vara med i filmen tidigare.
Mm.
Att de introducerade massa grejer till filmen, en bara sådär, ja men ska vi inte bara klippa fram till när han pratar med tjejen, kan vi inte ta när han går fram till kaféet.
Men det kanske man borde faktiskt ta med lite i dagens film. För att nu kan det ju vara så här att de går in i en bil, de pratar om någonting, de ska ha åkt jättelångt. Mm. Sen nästa klipp när de går ur bilen, då är det som att samtalet har, de har inte sagt någonting till varandra i bilen under hela förstår du? Så man bara, okej.
Okay. Jag alltså, älskar sådana skämt. Simpsons brukar ha sånt, och Family också. Jag älskar sån satir när de gör såna liksom Men de liksom skämtar om just det fenomenet.
Ja.
Att vi är jättetysta jättelångt liksom.
Ja, det är nästan som att de ska gå till bilen och säga så här: ja, och liket har ju legat här i 3 veckor. Sen de går ur bilen. Ja, och eftersom det bara legat där i 3 veckor så är det, alltså det bara fortsätter. Ja, som att ingenting har hänt. Och det är ju också ganska dåligt.
Eller att man vet att de har suttit och tillsammans och kanske rest i 3 timmar.
Ja.
Och sen när de kliver av tåget så kommer den första mest grundläggande frågan.
Ja.
Vad fan har ni gjort under tiden?
Varför är vi här?
Det blir massa, men alltså det blir ju alltid kanske man gör ett hantverk eller någonting så stiliserar man en massa grejer och så är man van vid det och bara accepterar det. Men det kan vara väldigt uppfriskande att bara lyfta fram, nej men det här, nu ska vi filma bilen istället. Skit i handlingen, jag vill bara veta vad som händer i bilen.
Hade du sett den här, Tin?
Jag kommer inte ihåg att jag sett den.
Nej. Jag har fragment av, minnesfragment av att jag sett den, men jag kan inte säga att jag vet. Jag minns inte tillfället när jag såg hela filmen. Så det var ju lite kul. Ola då?
Jag har sett den flera gånger. Minst 2 gånger, kanske 3. Det här är någon typisk 90-tal TV3 köper in gamla filmer som de får billigt och som folk ändå kommer gilla. Lite, de körde så här Bond-kavalkader och så.
Ja,
och de körde också Dirty Harry-filmer. Min första Dirty Harry-film har jag en sån här barndomsminne av, därför att det var en sån här som vi hyrde med Moviebox. Och så när jag var väldigt liten. Men då var det inte den här utan den som hette Magnum Force.
Just det, är det andra?
Jag tror att det är andra, men jag är inte helt säker. De har vänt lite på handlingen där, för här är ju han lite så här vigilante och de andra är för mesiga. Men i Magnum Force så är det andra poliser som är så här.
Det är två
vigilantes.
För det var en manusförfattare som hade faktiskt det var till och med vad fan heter han? Skitsamma, jag återkommer om det. Men han hade idén för första Dirty Harry-filmen med just den plotten. Men regissören tyckte inte att han gick inte igång på idén, så han kasserade. Men Clint Eastwood gillade den, så han använde det till nummer 2.
Ja, det är väl ett bra sätt att twista samma tema på något sätt. Jag minns inte den så bra, men den tematiskt är det väl vettig fortsatt.
Är den här berömda repliken topp 3 i alltså mest kända filmrepliker i världen?
Det måste det vara, men det är ju hela monologen som är känd, tycker jag. För mig så är det ju liksom hela att bara sen så är det väl catchphrasen är typ så här, oftast felciterad, do you feel lucky punk? Men det är ju inte det, do I feel lucky, well do you punk, för att det är ju avslutningen på en.
Ja, just det. Och det finns ju också, han har ju också en annan replik som är känd som är make my day, som är från en annan film.
Just det.
Go ahead. Det är väl lite som många filmer, kända filmer, att det ibland kan röras ihop och skarvas en del. Även de här Darth Vader och
Luke, I am your father.
Play it Sam, det där, play it again Sam. Det är någon sån här lite fel version av vad de faktiskt säger.
Men den är väl minst sagt ikonisk, va? Också, nu får jag ta upp mitt lite skämmiga vapenintresse och kunskaper.
Låt det blomma.
Men han säger så här: but being this is a 44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and would blow your head clean off, you gotta ask yourself one question, do I feel lucky? Well, do you punk? Jag tror inte kalibern på vapnet är så jävla viktigt. Alltså, han kommer ju dö ändå. Alltså, vapen, oavsett skjutvapen, om du blir skjuten i huvudet så dör du.
Ja, just det.
Alltså, bara för att han har en jättestor picka betyder inte det att han kommer dö ännu mer.
But being this is a 22 millimeter called noisy cricket and will impact on your head at a velocity of blah blah blah. Det är samma resultat.
En 22 hade man nog kunnat ta i huvudet och kanske liksom klara sig.
Men det är stor risk att dö, är det väl? Eller?
Ja, det är väl inte, det är ingen hälsokur. Ja,
de överlever ändå ibland kalibriga vapen i huvudet. Alltså,
är det inte värre att typ överleva? Alltså, då är det hellre att man dör då. Jag vill liksom inte halvt dö.
Det är ännu bättre monolog. But being this is a 22 caliber and may increase some chances of your survival even though you will not have a normal life. You gotta ask yourself a question.
Is it better or is it worse? Nej, men det
finns, how much do you value your frontal lobe?
Det finns väl mycket man kan vapen nörda på. Jag har såna Quora där jag bara får upp vapennörderier i mitt mailflöde ibland. Och jag tror att den här, hans pistol dök upp någon gång, om den faktiskt skulle skjuta av huvudet. Och du sa, det finns naturligtvis vapennördar som kan berätta att nej, det skulle den inte göra.
Nej.
Och det är väl också så att den har väl en stark patron för att vara en revolver liksom, men tar ett gevär, så det är fortfarande en helt annan grej, så att det är ju liksom lite fetischism. Man har han gått runt med ett litet gevär, så har han gjort mycket mer.
Men det är ju inte det som är poängen.
Nej, det är det inte. Men det finns mer som är ologiskt i scenen när man ser den igen. Alltså det är också sådär, vad exakt, det är liksom han ligger nerskjuten och blöder på trottoaren. Vad är det han ska känna sig, om han säger att han tar upp sitt vapen och försöker skjuta, han kan ju inte skjuta sig därifrån, vad ska han göra, killen?
Nej, precis.
Alltså han kan möjligtvis hämnas på Dirty Harry innan polisen kommer och tar honom, men det är ju i stort sett det handlar om. Alltså det är inte en logisk scen alls, men man får väl bara köpa den.
Ja, jag tror det. Det är ju en hemsk bankrånare och brottsling utan någon som helst konsekvenstänk.
Ja, alltså jag tycker ändå blir fint. Nu det här är ju liksom väldigt mycket i förtid, men när vi ändå pratar om den här scenen, att det är en scen som upprepas sen och liksom ramar in filmen.
Mm.
Och jag tycker det är något coolt med hur de har gjort det. Jag menar, det är ju lite så här actionfilmspajigt och catchphrases. Men det finns ändå någonting att den första scenen är så mycket glimten i ögat. Det är sol i San Francisco och visst det är våldsamt. Men Dirty Harry ändå så där bara. Det är nästan som han skojar med situationen. Han är så badass att han kan skämta bort det här superladdade ögonblicket. Och han visste själv, jag har inga skott kvar, men jag ror hem det här. Och sen sista scenen har det blivit så mycket mörker i det och allvar. Och när han säger så här, du är fick lucky punk, så känner man hur ont det gör i honom.
I sista scenen, alltså reprisen.
Då är det som att Clint Eastwood, han är ju fortfarande så här badass och vet vad det handlar om, men han tycker inte att det är roligt längre.
Nej, nej.
Där har han kommit till punkten där han, nej, jag tänker inte göra det här mer. Jag har sett så mycket skit i det här och jag får ingenting för det. Och jag tycker om i all sin lite så här actionfilmslökighet, så tycker jag fan att det är väl gjort liksom, väl spelat eller någonting. Det är en sån liten, det bränner till liksom.
Ja, men den upprepningen tycker jag bara ger mer till filmen. Jag har andra upprepningar i filmen som vi kan återkomma till, som inte är så populära.
Ska vi ta dem en gång? Det där med varför den heter Dirty Harry. Den funkar inte.
Nej, det är ju för många gånger. Ja. Två gånger skulle jag vilja ha det. Jag skulle vilja ha det.
Det är inte ens jätteroligt första
Jag har rannsakat det. Första gången, det är så här, ja, men du målar upp att Dirty Harry är en person som inte har några direkta skrupler, bryr sig om vad folk tycker. Han hatar alla. Så jag kan ha den som att någon tycker det om honom. Det kan jag fatta. Sen är det här Peeping Tom-grejen helt onödig. Och sen är det...
Efter
hoppet att han gör skitjobbet. Och sen är det när hans kollega säger, inte undra på att det rör det, han får göra alla skitjobbet. Om jag var tvungen att välja två av dem, så skulle jag välja den första och den sista.
Ja, eller Peeping Tom som skämt, även om det inte... Jag skrattar inte, men jag kan förstå att, okej... Okay, ni gjorde det en gång och sen gjorde ni en twist på det. Men två gånger tycker jag i alla fall är max.
Ja, två är max. Mm. Absolut. Det är för många gånger. Ja.
Ja.
Jag hade gillat om man bara hade dålig hygien. Alltså,
det är typ såhär, why do they call him Dirty Harry? Så går han förbi och alla bara, Jesus.
Han, doktorn och så tar av byxorna liksom. Han öppnar upp gifen. Oh, now I know. Helt oväntat.
Tvätta händerna, det är fan osanitärt.
De skulle antingen bara ha det två gånger eller typ över 10 gånger. Ja. Och så gör de bara det.
Och så korvförsäljaren också typ så här, I'll have the usual, have you washed your hands? Dirty Harry.
Älskar hela den grejen med korven där i första scenen. Ja. Just för så här, jag har jobbat på Mac liksom. Den där korven är ju inte klar för 5 öre, ser man ju. Den är ju bara helt slak. Alltså, den böjer sig ju bara i någon slags så här, upp och nedvänt C. Och sen så läggs det här korven. Sen vet inte jag hur stor tugga han tar när han går fram med den här pistolen. För att han tuggar på den hela scenen.
Ja. Ja. Men det är stor tugga. Han hinner ju ändå gapa i en korvbit där. Det är ju en sån här bit som sticker ut utanför brödet. Mm. Och han får ju med sig en god bit bröd också. Jag kan tänka mig att det är en munfull. Och...
Han inser nu att nu ska jag stå på ett bankrön. Jag behöver lite energi. Jag hinner bara ta en tugga.
Men det är en nice detalj liksom.
Ja, verkligen. Ja,
det är ju sån, det är mycket scener som bara handlar om att visa hur extremt badass han är. Och att han står på ett bankrön medan han äter korv. Är ju liksom, det är en, gör honom mer avspänd och cool ju.
Jag vet inte om det var en omskrivning eller om det var Clint Eastwood som ändrade, men vill ni höra hur den var scriptad, just den I know what you're thinking. Den, den var så här.
There once was a man from Nantucket.
There once was a man from Nantucket. Nej, det egentligen var det well, was it 5 or was it 6? Regulations say 5. Hammer down on an empty. Only not all of us go by the book. What you have to do is think about it. I mean, this is a 44 Magnum, and I'll turn your head into hash. Now, do you think I fired 5 or 6? And if 5, do I keep a live one under the hammer? It's all up to you. Are you feeling lucky, punk?
Ganska stiltig.
Lite wordy.
Ja.
Lite för komplicerat.
Ja, eller hur?
Korta.
Och lite så här, police regulations hammer down on an empty. Det är lite
den är
så här,
på ett sätt lite så där. Den är lite intressantare, men det är inte värt all den, alla de ordmassan för den lilla police regulation say.
Nej, eller
alltså, det är ett komplext resonemang för ganska lite.
Ja, jag gillar ju den som den är, men det är ju den man har vuxit upp med, så att säga. Så att, kanske därför.
Det här var ju en riktig pappafilm. Alltså det var Gökboet och den här var väl de som var så här, det här är pappas generation.
Mm.
Det här är filmer som pappa pratar om.
Mm.
Och Sean Connery som James Bond.
Mm, mm.
Det var
just det.
Det är ju också en sån här exempel på en film som så här svenska 70-talsvänstern måste ha hatat.
Ja, det han är ju höger as fuck.
Absolut. Och det är ju roligt att den skulle inte göras nu, men den skulle på ett sätt inte göras då heller.
Den fick mycket kritik även i USA, och det var jättemånga skådespelare som inte ville vara med för att den var för höger, och jättemånga som tackade nej till Dirty Harry för att den var alldeles för våldsam, alltså att spela Dirty Harry.
Mm.
De ville inte alls röra sig vid det liksom. Det var Robert Mitchum och Lee Marvin tror jag inte tackade nej för att den var för våldsam.
Det
inte
alltså det är ju en sån riktig Nixon-film på något sätt, och kanske också ganska hård för att vara det liksom.
Mm.
Det är inte bara så där rejäla tuffa kar, utan det är till och med någon som sorterar. Det går riktigt.
Jag tror Nixon satt i sitt sovrum i Vita huset, Lincoln Bedroom, och kollade på Dirty Harry i kalsongerna ganska ofta.
Ja, men jag tror att
jag beställde in en hamburgare från köket.
Alltså Nixon som personlighet tar man in i det där. Det är någon som är lite moral majority, men det är också någon som är beredd att bara göra helt vidriga grejer för att få resultat.
Mm.
Sådär, och som kan se sig själv. Vad fan ska man göra? Ska de låta dem hålla på, jävla hippies? Jag tror att det är väldigt mycket samma tidsanda. Men jag tycker det är så kul med de grejerna som korsar varandra. Att det här är ju liksom San Francisco 71. Det är så här 4 år efter Summer of Love.
Mm. Hate Ashbury. Allt det
där. Ja, men det är ju bara en hippiestaden från ett annat håll. Liksom. Mördaren som springer runt, det är ju liksom han har ju så här hippie-grejer på sig. Till och med. Liksom. Det är verkligen bara andra ögon på det man får se som så gulligt om man ser det med Beatles-ögon. Liksom.
Men det skulle utspelas i New York, men Clint Eastwood ville flytta in till San Francisco. Han är ju San Francisco-bo.
Ah.
Och just den Scorpio-grejen med peace-symbolen skulle väl vara lite som en detalj, att så här, det finns en tvetydlighet i alla. Alla tror att de är goda, men de kan rättfärdiga sin egen ondska liksom.
Mm.
Men det är klart. Det osar ju den här förlorade oskulden av hippierörelsen. Det gör det ju.
Absolut, och det fanns ju också i tidsandan ganska snart efter, alltså så här Charles Manson och drogproblem och så att det var ju inte bara så här konstiga källarfascister som tyckte så, utan det fanns ju en känsla av att det blev lite flippigt ganska snart. Det finns ju även så här citat av George Harrison som bara var i San Francisco och mådde lite dåligt av det han såg.
Mm,
så där, för att, var det här vi tyckte var så härligt? Ja, så var så här neddrogade 17-åringar. Och så.
Mm.
Har ni sett, för att det här är en parentes, men apropå George Harrison, har ni sett den här bilden på honom från, tror det var 1970, han var långhårig, hade varit i Indien, Beatles var på väg att lösas upp, och han bara har sån riktig sån 1000-mila blick. Han ser ut som att han har gjort 3 vänder i Nam. Men grejen med den bilden är att alltså, han ser så jävla sliten ut. Grejen är att han är 26 år gammal.
Ja, det är roligt. Han är som Peg Parnevik.
Ja, precis. Alltså han är... Ja,
men ser ut som Martin Soneby.
Han ser ut som Bosse Parnevik.
Alltså jag dygnat och jag är 44. Give me a fucking break.
Men hur lyckas man då? För att jag menar, han var ju liksom inte så djupt i... John Lennon gillade ju heroinet.
Allt.
Men var George Harrison med där på den resan? För det kan ju få en att se gammal ut snabbt liksom.
Jag tror att han gjorde grejer. Ja. Det är väl ingen snack om det. Men här har vi den. Det är en klassisk bild. Han tittar ut genom ett fönster, ni ska få se. Jag lägger upp den i gruppen. Men här är George Harrison, 26 år gammal.
Den? Ja. Han har fan levt.
Alltså, det var 10 hårda år, va?
Ja.
Det var 10 hårda år.
Ja.
Ja. Många flygmil på den killen. Många gigs.
Eller hur?
Många bortglömda.
Men det kanske bara är det som behövs. Man ska inte vara världens mest framgångsrika band. Det är...
Var det här peaken för San Francisco som filmstad? Alltså, det var mycket film och tv-serier från San Francisco just vid den här tiden. Var det inte absolut, det?
Bullet var ju också... En anledning till att de inte hade en biljakt i den här var ju för att Steve McQueen hade gjort Bullet, som också utspelar sig i San Francisco och har en berömd biljakt genom stadens gator.
Mm. Mycket film, alltså mycket av de här backarna och bron i San Francisco.
Mm.
Jag förknippar det med 70-tal, så här, flykten från Alcatraz och sånt, men det kanske har varit senare också. Jag kan inte säga...
Jag upplever att det var mycket mer San Francisco film då än vad det är nu till exempel.
Jag fick väl en liten revival i The Rock när de har en stor biljakt i första akten genom San Franciscos gator.
Ja.
Men annars har det väl inte varit så mycket...
Basic Instinct har vi ju pratat om där i San Francisco.
Ja.
Just det.
Men,
känns ändå som en av de stora filmstäderna sådär.
Mm.
Så där men, filmer där utspelar sig.
Jag tänker att just att San Francisco fungerar som någon slags del av handlingen kanske, att mycket kan utspela sig där, men det behöver inte vara så viktigt för storyn liksom.
Mm.
Men när man använder det med sådana geografiska lägen, att det är ju mycket så här, vi går till den här fotbollsstadionet och vi är vid det här korset här och vi springer runt på gatorna, då blir det ju mer av en San Francisco-film kanske.
Ja, verkligen.
Är det här, 70-talsfilmer är väl betraktat som så här, det bästa decenniet. Auteurfilm och writer directors, och de fick mera makt och alltså kreativ frihet och sånt där. Och det blev bättre film. Och den här nya generationen av filmskapare kom upp i den här tiden. Men jag har svårt att säga om det här tillhör de filmerna eller om det tillhör den gamla eran. Det känns lite som att ni är i brytpunkten mellan västern och hårdkokt västern och auteurfilm.
Jag tycker att det är en 70-talsgenre som delvis fanns, som är lite så här, ännu hårdare filmer på ett sätt. Alltså så här, Sam Peckinpah, eller vad han heter.
Mm.
De filmerna, han ser lite mer konstnärliga, men det är också så här, det är så här väldigt rå macho, som delvis fick liksom så här 80-tals uppföljare med liksom Stallone-filmer och sånt där. Men, men på 70-talet var det lite skitigare och lite farligare på något sånt där. Så Clint Eastwood-filmer är väl en typisk sån genre. Som, ja. De var ju inte konstnärligt högst då när hans 70-talsfilmer, men det är ju verkligen en 70-talsgenre.
Ja.
Och de skiljer sig också från tidigare westerns. Knäckt ut från westerns eller så.
Alltså det här är ju en western i stort sett, fast i moderna kläder.
Ja.
Ja.
Det är sheriffen som får en uppgift, skydda liksom allmänheten och taking care of business som en sheriff ska göra.
Den har också en sån här lite samhällskommenterande på ett lite så här desillusionerat sätt, som jag tycker återkommer i väldigt många 70-talsfilmer, även när de inte är liksom politiska filmer. Det finns i Hajen också till exempel, som känns väldigt 70-tal, att den ska kommentera lite hur borgmästaren vill hålla stranden öppen fast det finns en haj där.
Mm.
Och det där lite känslan att man inte litar på systemet någonstans. Mm. Det tycker jag känns både i den här och i mycket 70-talsfilm.
Mm. Mm. Ja, vad ska vi gå vidare med nu? Har vi några siffror, Erik?
Ja, ska vi ta dem i detta skede?
Om du vill.
Ja, det kan vi göra. Den kostade 4 miljoner att spela in. Och den spelade in lite avrundat uppåt 36 miljoner.
Mm.
Och den var framgångsrik. Det är alltid kul att titta. Vi är vana vid att se filmår. Så här, jag brukar titta hur de sålde och så, vart de är placerade. Mm. Och från 80-talet uppåt så är det ju typ så här, det är ju en lista på 200 plus filmer. Mm. Men när man går neråt mot så här, 70-talet eller så, då minskar antalet. Det ser så gulligt ut då. Mm. Här var det väl totalt, det här året så har de listat 26 filmer. 71. Mm. Och det blir lite som en, det blir som en annan tid, att så här, att en film hade en större liksom,
det var en större grej.
Det var en större grej, och kanske som du säger så här, är det här en sån film som hör till? Jag tror att de bara var så här, det är film, och att vi nu i efterhand dömer det till att så här, hör det här till liksom auteurskapandet, eller är det bara en actionfilm liksom?
Det var ganska stor. Jag tror också att man kanske inte har siffror på allt. Alltså film var ändå rätt stort på 70-talet. Jag tänker att ett skäl till att det var bra var att det var, jämfört med tv och video och alla konkurrerande medier, så var film väldigt stort. Folk gick mycket på bio och sådär.
Mm. Alltså den som sålde bäst det här året var en western som hette Billy Jack.
Oh.
Och har inga direkt så här stora stjärnor vi känner till idag. Tvåan var Spelmannen på taket, musikalen. Sen var det Sean Connerys sista Bondfilm, om man räknar riktiga Bondfilmer, Diamonds Are Forever, Diamantfeber. Sen kom French Connection, också en grisig våldsam snutfilm.
San Francisco film också, va?
Det är det väl också, va, med Gene Hackman och Roy Scheider.
Mm. Nu är det inte heistfilm. Eller?
Nej, det är poliser som ska försöka. Det är Gene Hackman spelar Popeye, som är en okonventionell, brutal polis som inte skyr någon medel för att ta fast sina. Ja, och Dirty Harry kom på sjunde plats efter Dirty Harry, Clockwork Orange. Mycket våld 1971. Mm. Helt klart. Shaft också längre ner på listan. Mycket, mycket snutar.
Ja, men det är kanske hela kulturen som har, alltså Clockwork Orange är också en film som har den där liksom baksidan av härliga ungdomar som knarkar.
Ja.
Jag tänker på två paralleller. Jag tänker på tv-serien 24 som kändes väldigt, väldigt höger, by any means necessary, ta fast skurken.
Just det, Kiefer Sutherland.
Ja, waterboarda eller gör vad fan ni vill. Mm. Det handlar om vår överlevnad.
Vi har ju bara 24 timmar på oss.
Ja,
ja.
Bara en sån grej.
Man ska waterboarda när det är bara 24 timmar.
Och sen tänker jag på Once Upon a Time in Hollywood när Rick Dalton sitter vid stoppljuset och bara, goddamn hippies. för han är Clint Eastwood-generationen. Ja. Och han bara känner att fan, de är jävla smutsiga, långhåriga, håller på att ta över.
Ja.
Hans indignation mot hippies är så jävla rolig. Filmen rakt igenom.
Ja.
Ja.
Mm. Har vi några favoritscener som man vill?
Jag gillar den där lite så när han sätter feminismen på plats.
Ja.
Vilken är det?
Nej, men det är någon kvinnlig polis som vill ha en tjänst, och han är så där. Och har du gjort några gripanden då? Nej, inga riktiga gripanden. Men har du gjort några små gripanden? Nej, inga sådana heller. There's been guys who've been walking the beat for 10-15 years. jag tror att de förväntar sig att folk ska ställa sig upp och applådera i biografen för det här. För att Clint Eastwood är så, ja, fan, han säger som det är.
Han är verkligen så här arbetarmännens champion liksom. Dels för att han manifesterar alla deras ideal om att vara ball och gå ut med ett stort vapen, men också så där att hans nya partner har liksom college boy, sociologi, tror han förstår hur brottslingar fungerar liksom. Ja, det kan du gå långt med bitterhet och aha, lite beröm, lite pay raise skulle smaka bättre.
Ja.
Det är sånt.
Men om man bortser från eller vill du visa den scenen förresten? Eller?
Nej.
Usch. Om man bortser från de politiska liksom värderingarna i så, jag ställer en fråga till oss. Är Clint Eastwood cool?
Ja, det är han. Han har, alltså,
dels... Eller?
Nej, jag vet inte. Jag tycker att han har lite samma så här som Nicolas Cage. Liksom. De har bara en look. Alltså de skulle liksom inte gå vidare i toppmodell, liksom finalen. Alltså det finns bara en.
Pratar vi om Clint Eastwood eller hans rollfigur
alla. Förresten? Rollfiguren och han och allt.
Ja, han alltså, spelar ju nästan alltid likadant, det håller jag med om.
Men är man är cool, jag vet inte. Det kan vara ganska störig.
Mm.
Alltså så här, vad...
Personliga preferenser och sidor så här, rent objektivt så måste han ju ha någonting eftersom han får göra film i liksom, han har gjort film i 70 år eller vad fan det nu är liksom.
Alltså jag tyckte verkligen, men det jag reagerar på det, dels att det är något som inte klaffar riktigt i liksom skådespeleri eller regi eller vad man ska, hur replikerna faller liksom. Det känns lite tillgjort och klipp. Alltså, det är något som är dåligt med det liksom. Det är därför man inte känner att det här är en sån här konstnärligt högstående 70-talsfilm. Men jag reagerade också på att fan vad Clint Eastwood ändå har någon sån star quality liksom.
Ja, men jag tänkte vi kan kolla här på, jag tänkte visa som exempel här. Om vi tar den här bankronscenen med hans monolog. Och sen... jag vet inte var. Men säg 30 minuter in någonting kanske.
Men han funkar ju liksom i, alltså om man vill ha hans look och hans style liksom, då gör han ju det. Ja. Han är ju ganska jämn, men just det här med regi och det är som att man har sagt så här, bry dig mer, alltså eller så här, bry dig mindre mer. Fattar ni vad jag menar då? Alltså att det blir liksom,
bry dig mindre mer.
Ja, exakt.
Jag sitter ju inte och känner vad han spelar bra. Nej. Utan jag känner bara att fan, det bara strålar om honom fastän han spelar dåligt på något sätt. Det är så där. Brad Pitt är konstig jämförelse för han är så annorlunda, men det är liksom, vissa har den där liksom, du bara lyser om dem,
ja, han
fast
har
de
ju
inte,
det.
Även om de inte är bra.
Ja.
Det är väl en egenskap som man inte ska underskatta när det kommer till en filmstjärna. Jag tror att ganska många kan bli filmstjärnor om de har rätt look.
Eller rätt karisma typ. Jag vet
inte.
Det
är liksom,
men det är lite som att ta någon som redan har den grejen och säga så här, nu ska vi göra lite popstjärna. Alltså förstå att man förstör den grejen om man petar för mycket i det, tror jag.
Ja, alltså det finns ju, han har ju definitivt varit med i dåliga filmer och det är klart man kan liksom se honom vara dålig och störa sig på det liksom.
Ja, men min poäng är här, det här är precis när han har hållit monologen, så att han har precis sagt så här, well, do you punk? Och sen så ger bankronan upp och sen så kommer han säga, hey, I gets to know.
Hey, I gets to know.
Ja, kolla det där smilet. Det är ganska hett alltså.
Ja, det är värt $1 million det där.
Men det är lite som så här att man typ så här vill få approval av sin pappa liksom. Den här att jag är... Och sen när han väl liksom bjuder på någonting så här.
Han tilltalar många typer av daddy issues liksom, hos många olika.
Jag vill få honom att skratta.
Absolut. Nej, men det är ju extremt hög status och massa utstrålning.
Och det är oftast så när man ser Clint, jag tänker på den här i skottlinjen, en klassiker, så han är lite äldre där han spelar en livvakt som misslyckades med att rädda president han som blev skjuten.
Lincoln?
Nej.
Taft.
Nej, men ni vet
Reagan.
Vem det är. Nej, ni vet vem det är.
Det är inte Reagan som han var med. Eller är det
Kennedy? Nej, jag glömmer. Alltså, han... Vem sköt? Alltså, det är ju så dumt. Oswald sköt...
Ja, men Kennedy. Men,
ja, tack.
Men var det Kennedy då?
Ja, det handlar om en äldre livvakt Oswald som misslyckades. Han misslyckades med att rädda Kennedys liv. Och nu ska han vara livvakt åt en ny president. Och sen så spelar John Malkovich en mördare som vill skjuta presidenten. Men då är han också så att han flörtar med Rene Russo. Och då är det också så att han är lite så här... Och då blir man lite så här, han har lite sex appeal ändå.
Just nu tror jag är en sån riktig legendarisk kvinnokarl också.
Ja, det lär
och jag tror inte han har behövt jobba hårt för att vara det heller.
Nej, det tror inte jag heller. Nej, han behöver ju bara vara bister och sen någon gång bara och sen så kommer de gilla honom.
Han är ju sånt klyschigt utseende så Jim Carrey som ung ståuppkomiker imiterade honom med ansiktet.
Ja,
har ni sett det?
Nej.
Det är genialt.
Det är väldigt snyggt.
Alltså hans jävla gummiansikte bara gjorde om sig själv till Clint Eastwood.
Men han är ju en alien också, han måste ju vara det. Han är ju inte...
Han är, nej, vilken jävla begåvning att kunna göra olika
face på det
sättet. Ja, jag har alltid velat göra en De Niro face, men jag har testat och det går inte.
Nej,
för det... att det blir bara fel när man gör det, och jag kanske har för mycket uppåt med mina mun. Jag kan inte få det här leendet att gå neråt som De Niro kan. Han kan ju le neråt med mungiporna.
Ja, har du det på din Tinder-profil så här? Det här leendet kan inte gå neråt. Jag kan inte.
Om blott jag hade haft en Tinder-profil, då hade det gått in där på en gång.
Men det känns, det är lika bra, Erik. För att det är väl det, och Christopher Walken är väl de mest klyschiga imitationerna.
Ja, men en klyscha är en klyscha för att den är uppskattad.
Är den så uppskattad längre?
Ja, men inte bland oss, men vi ska ju inte underhålla varandra, vi ska ju underhålla pöben.
Jag uppskattar Isak Janssons Mikael Persbrandt-imitation.
Ja, nej, men... Ja.
För att den är liksom ett steg längre, det är liksom en tekniskt sett mycket sämre Mikael Persbrandt-imitation än den alla andra gör, men han tar den så långt, så att det är liksom en karikatyr, en karikatyr, en karikatyr. Jag spricker upp varje gång han kör den.
Nej, men det finns ju något charmigt med, jag säger inte att det är det mest användbara man någonsin kan ha, men det är så jävla, jag tycker det kan vara kul att plocka fram en sån när det behövs.
Det är en härlig krydda.
Ja, det är en skill. Det är ingenting som man så här, ska gå runt och stoltsera med kanske. Men
nej,
det är bara
man
kul
ska inte
kunna...
göra karriär på det.
Nej.
Men det är en härlig krydda att kunna slänga in bara.
Exakt,
det är,
exakt.
Det håller jag med om.
Det är vad imitation bör vara.
Ja. Dana Carvey är min favorit, för att han är ju helt offline när det kommer. Alltså, han är ju inte korrekt på något sätt när det kommer till. Men han har bara fångat någon sorts essens.
Han tar karikatyren av en karaktär och, ja, och gör en liksom...
Han gör ju George Bush, alltså första George Bush-presidenten. Ja. Och bara... Det finns ingenting med George Bush i den. Han har keps. Han pratar inte så. Han har inte keps, han pratar inte så. Eller som Robin... Vad fan heter han? Robin i Malmö. Programledaren.
Paulson.
Robin Paulson, som gör Zlatan. Landslagströja, vit keps. Och bara går runt och gör en sån här halvslapp Zlatan. Och det är jätteroligt.
Ja.
Det är någonting med...
Vad gillar ni han som gjorde Zlatan i Partaj med bara typ blackfaceade sig lite och en jättestor näsa?
Ja, det är...
Har inte de gjort ett Zlatan-battle de två?
För
att det var obekvämt. För att, jag kommer inte ihåg om för att en var bättre än den andra eller för att de
den andra
olika.
Hade blackfaceat sig själv så att det stod näsa
jag vet inte. Det var något som gjorde att det blev lite så här...
Men jag kan uppskatta de essensimitationerna bättre än de här superexakta. Det är lite som alltså Picasso eller du vet fotorealistisk konst. Ja. Det blir mer, det är mer själ i det.
Det är två, jag uppskattar bägge, men det finns något fantastiskt i hur folk kan förstå språkmelodier och förvandla rösten ut efter att de har snappat upp hur någon fungerar rent ljudmässigt. Jag tycker det finns en skill i det som jag beundrar jättemycket. Men jag tycker inte heller kanske att det är någonting som man kanske, eller ska, men det känns som en dum idé att bygga en karriär på det.
Ja, men jag håller med dig. Jag kan också uppskatta det jättemycket. Mm. Jag tycker det är jättekul.
Kan ni några? Alltså
alla imitationer låter ju så här för mig. Nej, det är så här. Alltså det spelar ingen roll.
Men
det, kan du plocka upp den? Alltså,
ja. Det finns en som heter Jim Meskimen som jag tycker är väldigt duktig. Han är väldigt så, han kan göra väldigt breda varianter av folk liksom. Han har inte bara liksom den Christopher Walken och folk som låter så, utan han kan verkligen variera den så liksom åt olika håll. Han är väldigt duktig.
Min absoluta favorit är ju Dana Carvey när han gör Jeff Bridges, för att han har noterat att Jeff Bridges gjorde den här westernfilmen Hell and High Water. Och sen bara behöll han den rösten.
Är det inte True Grit? Eller?
A True Grit kanske det var. A True Grit. Och sen bara behöll han den.
När det bara är...
och han säger att så här, han låter bara mätt. Ja. Som att han har ätit jättemycket mat. Jag har den här, lyssna.
You like Jeff Bridges and you think that... Is there a reason why he talks that way now?
I think it informs his acting choices. Like he makes his belt really tight. Mm-hmm. Eats a lot of food, and then you just got this casual kind of acting. You don't push too hard. You're just sometimes he overdoes it. I'm no good right now. You better. I can't. I better. I'm about to give birth. I want to be able to. And they go, we only have one line, Jeff. Just say they're going to come find us. All right, roll the camera. I'll take my cue. Oh, are there? Well, they're going to come find us. Fantastic.
Det där gillar jag.
Det är kul.
Vem som helst kan, alltså det är inget speciellt med rösten. Det är bara attityden.
Proving the point där, att så här, att bara vara bra på att imitera, det ger ju ingenting annat, men den här kryddan är ju att Dana Carvey är en komiker. Ja, alltså att det absolut blir ju liksom, du spetsar ju din, för du behöver fortfarande ha förståelse för humor och komisk timing och allt sånt, men om du då kan lägga på en väldigt bra imitation, det skadar ju inte.
Nej.
Det är därför jag vill ha neråtgående mungiper, så att jag kan göra en De Niro.
De allra sämsta är ju de som klär ut sig till den de ska imitera, och sen säger de vem de är. Micke Räsenen klär ut sig till kungen, och så kommer han ut och säger han, jag är kungen. Det är så dåligt så det blir bra.
Har ni sett när David Cross gör han gör också alltid skämt om att han typ säger, okej, here's my imitation of bla bla bla, och så upprepar han det 5 gånger innan han gör imitationen, som en kommentar på att imitatörer oftast gör det, att de säger flera gånger. Men då gör han Matthew McConaughey när han vinner Oscarsgalan om 30 år, och han kommer bara ut All right. Går av scenen.
Men det är ju det också, att man måste väl kanske vara bra på att improvisera också, än att bara härma någonting som redan har gjorts. Alltså något som någon redan har sagt, utan just det här har ju inte hänt. Om 30 år. Men det är ju kul för att man driver med det.
Eller
att man bara gör en alltså exakt samma grej.
Ja, men David Cross är inte imitatör för 5 öre. Så alla hans imitationer innan den, som liksom blir punchlinen, det är också bara skit liksom. Men det är väl det är, ja, men jag tror du har rätt i att man, jag tror att förstå hur någon pratar och språkmelodin, då gör också att, gud vad det här inte handlar om Dirty Harry längre.
Men det förstår att, ändå kopplingen. Clint Eastwood är ju en sån gummifigur liksom.
Men det gör också att man kanske lär sig, man blir smart på att förstå hur någon skulle säga saker. Mm. Och då blir det också en grej att där, man kan bara säga på ett sätt, för den här personen skulle säga det på det sättet. Att man använder de liksom sätten. Och, ja, det, jag tycker det finns en skill i det där. Men det har lite med att känna in och göra, tycker
sen
jag.
Sen har du ju de här som inte är imitationer, utan mer bara vad den personen hade sagt i en situation. Som Adam Sandler hade en rolig... Han pratade om Wilt Chamberlain, som var en basketstjärna på 70-talet. Mm. Som gjorde 100 poäng i en match. So this is my impression of the opposing team's coach during a timeout. Who's covering Will? Okay, this is my impression of one of Will Chamberlain's teammates during the same timeout. I'm open, man. I mean, you got 88 points. Ed's got 2 because he bounced it off his head. det är sådana imitationer kan jag gilla också.
Ja, det är kul. Ja.
Eller om det ens kallas det. Mm. Ska vi gå vidare till filmen då?
Okej.
Kan vi göra.
Gav upphov till 3 uppföljare, eller? Det här blev ett riktigt franchise,
det
va?
Blev 5 filmer totalt.
Oj.
Ja, just det. Mm. Ja, det var en liten sladdbarn typ 80-tal.
88 kom sista.
Ja, just det.
Jag kan ju rabbla upp dem om ni känner att ni vill höra.
Gärna.
Absolut.
Men den här kommer ju först då, såklart.
Gärna i rätt ordning och så nu.
Ja, det ska ni få. Mm. Det ska ni få. Dirty Harry-filmerna i ordning. Då är det Dirty Harry 71. Och sen är det Dirty Harry Magnum Force 73. Och sen är det The Enforcer 76. Sen är det Sudden Impact 83. Och The Deadpool 88.
Mm. Jag tror inte jag har sett alla de här. Jag tror jag har sett kanske 3 av dem.
Jag tror faktiskt att jag bara sett första.
Ja, jag tror jag såg den där från 88. Det var lite teknik de tog in. Jag minns någon radiostyrd. Någon radiostyrd litet monster. Eller jag kan ha fel också.
Nej. Men, jag tror inte det är en helt... Det var en radiostyrd litet monster.
Nej, men det var någon sån special effects snubbe som höll på och mördade folk med sina små tekniska gadgets.
Jaha, okej.
Okay. Jag kan också ha helt jävla fel.
Du kan ju också inte ha sovit på ett dygn. Men det kan också vara värt att kolla upp.
Det kan vara värt att kolla upp, helt klart. Men inga... alltså, det som blev... Det som är störst med den här franchisen var väl ändå Magnum 44
Ja.
Och den hårdkokte snuten. Mm. Alltså, det är väl allt som blev kvar liksom, efter mälet.
Och citaten.
Ja.
Ja. Ja, det är väl det.
Ja, alltså de efterföljarna från 80-talet så känns inte som att de gjorde så mycket intryck. Det är väl så lite som Hajen som hade en massa efterföljare om sådana 70-talsfilmer.
Ja, men de
var väldigt bortglömda.
Ja, och det var ju som att de köpte något franchise bara, så det är inte ens samma.
Nej.
Som nördar säger, det är inte ens kanon.
Man kan bara, inte ens
du fel. Skulle kunna göra Hajen 2 idag och säga, det andra har inte hänt. Och ingen skulle bry sig om de filmerna. Ja, ingen precis. Skulle protestera liksom.
Nej. Executive producer Steven Spielberg.
Ja.
Hajen 2.
Bara, say no more.
Let's go.
Let's go,
så
baby.
Så filmer jag uppföljer på, för det blir automatiskt att ja, det är en haj till.
Så alltså, konstig. Ja, men jag tror att Hajen 4 så är det en haj med hämndbegär också. Så ja.
Det är som att det finns en Titanic 2 också.
Ja.
Alltså det är lite, det finns.
Ja, det är samma känsla liksom. Att, varför
ja. Ja.
It is ready to sink again.
Ja,
lite ro, vill jag ha lite trivia?
Mm. Ja.
Det här är ju Scorpio. Ganska inte så subtil glidning till Zodiac Killer. Ja. Bygger ju på den mördaren och Scorpio i ett stjärntecken. Så där har vi ju en tydlig koppling. Mm. Och tydligen så är alltså Dirty Harry Callahan var också lite löst baserat på den riktiga detektiven som undersökte Zodiac-caset som heter David Toshi. Jag vet inte exakt på vilket sätt de påminner om varandra, men han skulle ha varit lite av en sån inspiration till den karaktären. Andrew Robinson spelar Scorpio, det är hans debutroll. Kan man märka lite att han är van vid att stå på en teaterscen?
Man kan märka det i vissa scener där.
Jag kan ge honom en liten cred att han faktiskt är ganska duktig, för att han skådespelaren är väldigt så pacifist och väldigt antivåld och allt sånt. Och han är väldigt obehaglig i busscenen, måste jag säga.
Ja.
Det är faktiskt ganska bra spelat.
Jag tänkte faktiskt också på det, jag gillade den.
Ja.
Jag tycker generellt, alltså jag känner att han är ändå bra. Han är bra på att vara obehaglig generellt. Ja. Sen så blir det liksom inte alltid tonträff och så, men man har fått fram något äckligt liksom.
Ja.
För han känns inte heller sådär för uttänkt. Han har varit med om det här, eller han är sån här och sån här. Utan han är sådär väldigt våldsam, och ibland är han lite ömklig och mesig. Och, ja. Och ibland är han väldigt dum, och ibland är han lite såhär lurig och har en lurig plan. Alltså, ja. Han känns mänsklig på något sätt.
Ja, och jag gillar aspekten av filmen att man får följa honom. Alltså att den bryter av lite. Jag vet inte, men jag kan inte tänka mig att det har gjort så jättemycket innan den här filmen gjordes. Att man helt plötsligt börjar liksom rulla med honom och följa honom.
För det är ju någonting med sån här Zodiac-grej, han lurar polisen på något sätt. Att man gärna vill göra den här klichén om att men du vet, det är ett brottsgeni liksom, en psykopat, the Joker liksom, som lirar med dem. Men den här killen är ju mer som en brottsling på riktigt, att han är lite dum i huvudet, men han är också lite lurig.
Ja,
och ibland är han skitdum och bara går upp på taket och går deras fällor. Ibland så är han så... lyckas han lite grann få tidningar på sin sida.
Ja, precis. Alltså han har en plan, han är inget mastermind. Alltså planer går inte som de ska.
Nej,
liksom.
Och det känns på ett sätt lite mer, det är någon nerv i det, att det känns lite som det riktiga obehagliga skit som finns där ute. Att folk bara är våldsamma och vidriga, och är de inte alls genier,
ja,
och det är inte alls snyggt.
De kan man ju också sätta i något fack nu. Alltså, nu i nutid också i många filmer, liksom, att man säger, men det här kan jag ändå förstå, det här är den här typen. Men han är så... Alltså han är ju lite psycho på riktigt. Alltså just med det här teatraliska också funkar ju liksom. För att det är lite som att hans karaktär är en sån som försöker liksom imitera typ livet. Och sen freakar han ur där i bussen. Och sen är han lite normal. För att då, alltså det är det som är lite obehagligt. Och det funkar ju faktiskt ganska bra.
Han är lite ibland. Peter Mangsig.
Jag
ställde till med mycket skit, men var en jävla sopa generellt också.
Ja, men jag tänkte på det förresten. Nu var det länge sedan jag såg den, och det kan vara en film som vi kanske borde se i podden, men Mannen på taket är ju en svensk film som är gjord några år senare än den här, och som också handlar om en kille som skjuter folk från tak. Och skillnaden där, som jag minns i alla fall, att den har verkligen en sån här svensk... Nu ska vi ändå försöka förstå, vem är den här killen, varför gör han det här? Mm. Och det är som kontrast mellan dem. Det här är liksom ultimata ondskan, och där är det så här, Nej, men det är en människa. Något har fått honom att gå upp på det där taket liksom. Låt oss försöka fatta det. Det är väldigt så här annan ingång i det.
Måste investera mer i förskola.
För ja, men det känns, jag tänkte mycket på den, för det finns någon slags resa att 70-talet är ju peak släppfångarna loss, det är vår på något sätt. Mm. Alltså den här riktiga kriminella är inte onda, de är sjuka, de behöver hjälp, kan vi bara ge dem hjälp så kommer det inte finnas någon brottslighet. Och sen så gradvis så försvann det rätt mycket, och ser man så här svensk kriminalfilm på 90-talet så är ju folk onda igen. Det är ju så här Beck-filmer då, det är ju bara, de är ju psykopater och
skinheads.
Ja, men nästan, det är inte så mycket politik ens. De tänder på barn och vill mörda folk och polisen måste ut och skjuta dem liksom.
Man är rätt platta liksom.
Ja, men det är också en annan syn på att det är mer ondska, eller i alla fall att de är så farligt psyksjuka att man bara måste bli av med dem.
Vart är vi nu då?
Jag tänkte på det just med det här, var det lite roligt att det finns vissa grejer med att det är lite så här, de slänger ut lite rasistiska ord och dålig kvinnosyn, sånt är lite så här självklart, men det är gammalt så där. Men är det något roligt med den där hårda polisen, att det har ju där har du, om man tänker så här, BLM och George Floyd, att det har snabbt blivit mycket känsligare. Alltså för Mikael Persbrandt kunde ju vara hård polis. Alltså det är ju en kliché där, hårda polisen som inte följer reglerna och ibland blir lite våldsammare än vad som är tillåtet. Det är ändå sådär, det är inte så kontroversiellt. Det har åldrats ganska väl, men just nu de senaste åren känns det som att minor begravda.
Eller som det här när
tortyrscenen, han liksom står och trampar på honom och sådär.
Sånt det tänkte jag också på, alltså man det skulle inte funka.
Nej, men jag gillar också scenen efter där de är såhär, we have to let them go, och den scenen, alltså rent den vinkeln är ju liksom att det är såhär att Callahan, alltså Harry, jag kallar honom för Callahan, men att hans point of view verkar rimlig, att man ska empatisera med hans frustration, typ såhär, are you gonna let this creep go? Men han har ju gjort alla de felen som den här åklagaren påpekar.
Så det är ju intressant.
Ja. Jag tycker hela den sekvensen är bra. Jag tror att den var bra. Jag tror att den var stark och kontroversiell då, och jag tror att den lever nu också för att det är så jobbiga grejer. Dels tortyrscenen där man faktiskt känner, nej men du ska väl inte tortera på honom. Jag minns att jag har sett en scen med min pappa och han är ju liksom gammal 40-talist och sådär. Men han var såhär, jag kan inte ställa sig på en skadad. Du vet sådär, reagerar väl starkt på den, och den är obehaglig liksom på så många plan, för Clint Eastwood har något sadistiskt i ögonen där.
Men han är
lite störd själv liksom.
Ja, det är ju bra just den scenen på isen weird. Där också. Den är också fin för att det är så tomt runt omkring och liksom, alltså det är ganska mycket som är.
Men sen tycker jag också scenen efter när de tar upp flickan, och det är också så här klisché, med död naken kvinna liksom. Men det är också något sån här hopplöst över att de någonstans visste att hon redan var död hela tiden. Och det är något jävla mörker där, och sen så efter det så kommer scenen när man så väl förstår Clint Eastwoods perspektiv liksom, men ni vet ju vad han gjorde, ska ni släppa honom? Och just det där lite mänskliga, jag har också barn, jag fattar också vad som händer, men du kan inte. Alltså det är ändå bra, det är bra scener.
Men jag tänkte också på det, när det är ju någon som säger det här efter hela självmordsscenen och det, eller att han ska hoppa, att någon säger det, någon som sa, I wanna kill myself, och han bara, do it at home.
Ja, alltså, precis.
Och det är också, jag bara, va? Ja, men, och samtidigt så förstår man ju, alltså på något sätt så här, om man jobbar som polis och ser det där hela tiden, alltså man kanske inte blir så hård, snarare tvärtom, men man får ju, tar ju hans sida lite, alltså Harry.
Men det är väl därför de här Persbrandts rollerna blir så uppskattade. Jag har alltid hört att poliser gillar Persbrandt. Liksom.
Och man har hängt med så länge så att man har sett så många olika brott och idioter, så man fattar ju att de lackar eller inte orkar, eller att de utvecklar någon slags avtrubbad.
Men man gillar ju också lite så här högstatus asdryga personer. Och sen så finns det ju också någon sån här urgammal så här dramatisk regel att folk som man ska bry sig om i teater och så får inte vara gudar liksom. De ska ju ha fel inbyggda. Det är ju så här, du kan lära sig dag ett på skolan. Det måste finnas brister i någon. Och det är ju ett sätt att göra honom lite av ett as. låt honom liksom.
Och tjejer kommer tända lite på det också. Så. It's gonna sell.
Kanske av samma skäl. Jag vet inte. Det känns som att det är samma grej lite grann där. De där balla alfa män som killar vill vara, tjejer vill ligga med liksom.
Fanns det några tjejer i den här filmen? Förutom de som dog.
Det finns lite nakna tjejer som är lite så här, ja. Det känns, är det så här, är de så här lesbisk trekant? Är det det som är på gång? Jag fattar inte
riktigt. Ja, den där swingers... ja, det är väldigt, väldigt så här... konstigt val på något sätt. Eller det
jag är också
så här...
påminner om vilken stad
för det
hade,
ja, ja, men jag tror att det är det. Det är någon kommentar för San Francisco. Ja, precis, för det kunde bara vara ett par som hade liksom knullat och ett dirty hair. Det var ett så här. Och där var det ingen som klämde in dirty. Där har de kunnat få en nummer 12 där. Oh. That's what they call you, dirty Harry. Och vinka in i kameran, blink, blink.
Mm. Ja. Ja, men killen i parken är väl också San Francisco. Att det är så här gay-scen liksom. Och dirty Harry, han är van vid det, men han har inte riktigt accepterat.
Men regissören säger så här, kan du gå lite mer gay? För jag tror inte, det är sånt avstånd. Vi måste vifta lite mer med handen.
Och du är liksom bakom ett träd för ganska lång tid också. Så att det är väldigt viktigt att liksom utstråla
gay. Så du kommer ut och kommer i ljuset. För gay! Oj, ljuset gay! Han liksom viftar från regissören.
I want full gayness.
Jag har inte räknat sådär, men finns det någon scen där Harry Callahan liksom förlorar? Han har ju alltid sista ordet.
Nej, inte på det sättet. Han förlorar ju i handling att de släpper brottslingen och de går med på, de ska ge honom pengar. Alltså det är många sådana där han förlorar i intrigen.
Ja, men det är bortom hans kontroll. Liksom. Ja. Det är byråkrati och annat som man borde hata om man gillar Dirty Harry. Liksom.
Ja, men precis. Men det är ju liksom ändå sådär... han sjunker ju i... Sådär, nu vann jag, tog fast skurken. Nej, ja. Det gjorde du inte, för du har torterat honom. Och så gör man inte, så gör inte poliser.
Ja. Men du menar, tappar han någonsin ansiktet på något sätt? Alltså, ja, men, är det någon som...
Men i dialoger och sånt där, han kommer ju alltid ut som den som vinner på teknisk knockout. På
ja, ingen outwittar honom liksom.
Nej, exakt. Som den här, det är väl också en
kanske när han har liksom, när han ska titta på råkar se en nakna kvinna, tjocka kvinnan med stora tuttar. Där är det som att han är lite bortgjord.
Vilken är det? Tjocka kvinnan
med... Det är som måste bli som en Dirty Harry-replik. Och han blir nästan uppspörig.
Ja, just det. Ja.
Där gör han ju bort sig lite.
Ja, där gör han ju bort sig.
Och kollegan är lite sådär...
Och då är kollegan som är... Det är ju där. That's why they call you Dirty Harry.
Så där sjunker han ju ändå.
Ja, just det.
Han är ju lite förnedrande.
Mm. men som här, den här dialogen med... Yeah, well, when an adult male is chasing a female with intent to commit rape, I shoot the bastard. That's my policy. intent? How did you establish that? When a naked man is chasing a woman through a dark alley with a butcher knife and a hard-on, I figure he isn't out collecting for the Red Cross. I think he's got a point.
Vi har visat det. Vi har haft den scenen här när vi såg nakna pistolen. De gör ju en spoof på det.
Just det.
I don't want any trouble like last year, blah, blah, blah. Well, when I see you... 13 men stabbing someone in the park, I shoot the bastards. That's my policy.
Oh, just det.
That was a William Shakespeare play. Play in the park.
Jag kommer ihåg det, men jag tyckte det var så konstigt här. För vad var det som var kontroversiellt? Om det var någon naken våldtäktsman som jagar någon med ett vapen och han har skjutit honom. När uppstod liksom kontroversen i efterhand? För uppenbarligen har de tyckt...
Ja,
så här kan du inte göra.
Ja, men det är väl en kommentar lite på så här, polisvåld och sånt i allmänhet. Ja. Tänker jag att så, här, så fort en polis skjuter någon så är det dåligt. Men det ser vi inte direkt någon bevis på i den här filmen. Skjuts ju en del. Men han hamnar ju i trubbel i och för sig när han... inte när bankrånet stoppar han, då dödar han väl ett gäng. Det vet vi inte. Vi vet inte vad som händer med dem i bilen. Om de dör. Men... Han kommer ju i trubbel när han skjuter Scorpio och kliver på honom, såklart.
Mm. Ja, men det är absolut. Det här är en film som försvarar excessiv polisvåld, absolut.
Ja, och den är upplagd också för att Clint Eastwood ska framstå som den totala vinnaren.
Ja, gud ja. Ja, men det är ju en sån, det är ju en klassisk sån, massa sån maktfantasi som det finns i massa olika tappningar. Man vill ha någon riktigt överjordiskt ball person att identifiera sig med som... man kan sitta där och känna sig göttig, för man tänker ju att man själv är Clint Eastwood fast man inte är.
Ja, just det.
Så det är ju nästan, det är ju liksom nästan porr ibland.
Hade
att,
den...
att man bara tänker ut en scen, hur cool kan vi göra honom?
Ja, men visst.
Ja, han vet att han inte hade kulor i pistolen när han hotade honom, men han bara kör, du vet liksom,
ja, precis.
Han är helt lugn. Ja. Det finns inte en nerv i kroppen på honom.
Ja, men det är lite, man är så the comeback kid hela tiden. Man kan liksom, man har hela tiden svar på tal. Det finns väl en romantiserad bild man vill ha av sig själv. Att man alltid varit i situationen att vara såhär, jag skulle sagt sådär istället.
Och ja, så, visst, så 2 veckor.
Ja. Jag skulle sagt sådär och haft en pistol istället. Ja.
Men han är ju ändå lite mänsklig. Alltså jag tycker inte att det finns värre exempel på så här karikatyrhjältar ändå, som är antingen genomgoda eller genomtuffa hela tiden. Jag tycker att han har någon slags sårbarhet i sig med... Han är lite bitter och grinig över att han inte får lön. Och, alltså det finns något mänskligt.
Men det är en intressant karaktär, ja.
Ja.
Speciellt för att vara 70-tal sådär, så tycker jag ändå att det är ganska...
Jag tycker att den lever som karaktär. Den är just, filmen som helhet är ju inte bra regisserad, man ska säga. Mm. Och det är inte särskilt bra skriven heller. Det är mycket så här coola fraser och inte jättelogiska scener. Och...
Alltså sen var det lite sån här rekvisit. Alltså kan vi bara prata om de här muggarna på polisstationen? Var det bara jag som tänkte på dem? Jag kunde inte tänka på något annat. Jag vet inte ens vad scenen handlar om. Nej, alltså de går och tar kaffe i såna här muggar som är... konformade, alltså trekantsformade, ja, men med trekanten ner, så du ska planta, alltså...
Men inte det vatten var kaffe?
Inte fan vet jag vad de har.
Det
har
brukar
något
vara vatten,
i.
Det är som pappers...
Ja, men de, och jag bara, den här kan vi inte sätta ner på bordet. Då gör de det, men då är bild, då är liksom koppen ur bild. Alltså det var det enda jag kunde tänka på.
Stört.
Ja, det är så jävla
weird.
Det är som
han sätter ner den på bordet, alltså. Det ska, alltså jag behöver någon som kan matte för att förklara
men
hur det...
Men var inte så att det var tom och han slängde ner den då?
Nej.
Det var en speciell hållare. Nej, alltså men tror du att de sätter ner den på riktigt eller fuskar de inte? För jag tänker på My Little Pony som jag har sett alls mycket, där de ju har... De har ju hästben liksom. Så ibland när man ofta tar de saker med munnen, för de har hästben så de står på alla 4. Ja. Men ofta fuskar de runt det så att de plötsligt har hållit saker i händerna. Men de filmar, alltså de hela tiden trixar runt som att de skulle behöva se deras jävla hästben hålla i saker.
Mm. Måste kolla på det.
Alltså om du retar upp det på sådana grejer så skulle du kunna fastna totalt i det.
Nej,
det,
men det gick
stört.
Liksom inte att undgå, men okej. Okay. Han ställer i alla fall ner den på bordet och den är liksom precis i bildkanten.
Men då måste man ju ha liksom, de kanske har färdiga hål i bordet.
Ja, men varför är de ens designade så? Såna, alltså, jag fattar ju sådana trekanter. Jag vet att man har det. De är jättesmå pappersrullar liksom, så det är egentligen bara 2 klunkar. Men det här är ju, de går ju runt och håller i dem och ska ställa den på bordet. Och
så. Kanske var lättare att bygga sådana maskiner i någon sån här urtid. Liksom.
Ja,
enkelt vik jämfört till. Jag kan inte pappersvikning.
Sen kan man också använda dem som kräfthattar när det är dags.
Ja, i USA äter man ju mycket kräftor också, just, som just. Ni precis har gått igenom.
Så du sparar alla i en sopsäck och sen när det är kräftskiva, då tar man fram...
Var man så miljömedveten på 70-talet? Nope. Så då? Nej, så att det är inget hjälper. Kan någon som vet höra av sig till mig?
Jag tror på Olas teori att det är billigt att tillverka om man ska ändå bara ta en klunk och slänga den.
De gör ju inte det, så att okej, okay, filmen håller inte.
Men jag tror att de inte förstod att det var det kopparna var till för. Nej. De var så här, kolla, Don Siegel var så här regissör, han bara, kolla vilket härligt konstnärligt uttryck. Det här blir intressant för kameran om vi har den här konen som...
Jag tror att han är en sån konstnär uppe i det blå som gör att jag är ett galet geni som är intresserad av färg och form.
Den här scenen saknar jag. Jag behöver någon slags kon nu.
Eller så var det en sån Silicon Valley-entreprenör som uppfann den där hållaren. Han tog patent på den.
Just det.
Konkoppshållaren och gjorde miljarder.
Och pitchade. Ni vet hur ni ibland tar kaffe och råkar ta de här små vattenkonerna. Mm.
Här har jag en rund ring kan stoppa i. Sen tog han alla de pengarna han tjänade på det och investerade in some fruit company.
Aha.
And we don't have to worry about money no more.
Var det Forrest Gump?
Mm.
Ja.
Vad är det här för avsnitt? Behöver vi alltså Fanny för att ha lite struktur på det här?
Okej, okay. Nu kommer tillbaka till jag tror inte att Fanny osar struktur, men vi vill ni ha lite trivia då?
Ja.
Andrew Robinson som spelar Scorpio, han fick jättemycket dödshot efter den här filmen och var tvungen att skaffa skyddat nummer. Det säger lite om tidsåldern också.
Ja, men säg något. Jag sa att film var viktigt.
Ja, det var typ folk gick på TV och var så här, det här
är... It's life.
Ja.
It's a documentary,
är
det is.
Fortfarande svartvit TV, de inte så. Alltså, ja. Vill se färg.
Exakt, ja. De trodde att det fanns en svartvit verklighet. Clint Eastwood gjorde alla sina egna stunts. Okej, tänker ni, hur mycket kan det vara? Men han hoppar från en bro ner på en buss.
Det var faktiskt...
Det är rätt coolt.
Det är rätt coolt. Ja. Mm. Speciellt på den tiden när säkerheten absolut inte var bra heller.
He did that shit.
Och det gick inte så fort, bilen gick inte så fort, det ser man ju. Den går ju väldigt långsamt när han hoppar på taget där. Ja. Det är, men ändå.
Ändå.
Jag vet,
det är farligt för knäna, sån.
Ja.
Ja, herregud. Men han var inte, han är en tuffing Clint Eastwood. Han lever fortfarande, det säger ju någonting.
Ja.
Och den här sista gisslan som Scorpio tar, det barnet som sitter och fiskar, det är skådisen då, Andrew Robinson, som spelar Scorpio, hans styvson Steven Sachs, som han tar som gisslan. Vad har vi mer? Jag har så mycket roligt här. Originaltiteln på filmen var Dead Right.
Dead Right.
Jag tycker inte säger ingenting.
Låter som något skulle översätta en film
ja,
till.
Ja, men det säger någonting om så här högervriden politik, så kanske det är som är Dead Right.
Aha, jag vet inte. Höger. Dödshöger. Ja, det är det ju.
Lite roligt med casting att den här, det var på tal att Irvin Kershner skulle regissera och Frank Sinatra skulle spela Dirty Harry.
Sinatra var lite inne, alltså han gjorde väl film.
Han gjorde lite
film. Men det sjukaste var att han var på gång för Die Hard.
Ja, det är kul. Ja. Det är roligare än det här.
För att han ägde rättigheterna, tror jag.
Ja, men jag tror att det var väl också att han hade, han var väl en första version att han var för gammal. Ja. Att göra det 1988.
Ja, jag hade ändå velat se hur det blev.
Hey, I gotta see my wife over here.
Men det hade ju blivit som,
yippee-ki-yay.
Det hade blivit mer åt den så här 100-åringen. Alltså som,
ja, lite sån.
Som liksom, lite mot så. Alla odds lyckas stoppa en terroristattack.
Hey, all these terrorists with a ring-a-ding-ding. Steve McQueen och Paul Newman var också tänkta. De hade tänkt Marlon Brando, men de frågade honom aldrig. Steve McQueen ville inte göra en till bullet. Film, alltså en polisfilm, och Paul Newman tyckte de var för höger. Men Paul Newman rekommenderade Clint Eastwood.
Mm.
Och resten är historia.
Mm.
Marlon Brando var kul att se.
Eller hur?
Ja. Vem hade man kastat idag då? Om man hade gjort Dirty Harry idag?
Tom Hardy, det hör ni ju i namnet.
Mm.
Dirty Hardy. Dirty Hardy skulle han blivit då.
Ja. Zac Efron, hade han gjort det?
För ung?
Ja,
han är så jävla ung längre. Men han ser ju väldigt ung ut.
Ja, han är ju väldigt tvålfager. Alltså, ju... Det tar ju bort 7-8 år.
Ja. Ja, nej, men tvålfager vill man ju inte ha.
Vin Diesel.
Nej, fy fan!
Nej.
Usch!
The Rock skulle du lika gärna kunna säga.
Ja.
Ja,
det hade blivit en helt annan film.
Oj, det hade verkligen, men alltså...
Man hade sprängt hela stan om The Rock var med.
Ja, men det skulle ju kunna stoppa in någon sån typ...
Melissa McCarthy, Dirty Harriet.
Ja, men det är också en annan film.
Det är en helt annan film också.
Ja.
Vi måste hålla oss till tonen.
Ja, om det ska vara... Jag menar, typ Christian Bale skulle kunna göra en tystlåten viskande snut också.
Ja.
Ja. Skulle ju gå. Han har också lite det där stoneface, lite grann.
Ja, eller hur?
Ja.
Han skulle vara ganska bra faktiskt till den.
Det tror jag.
Han är väl bra i allt.
Det finns ju mycket så här polisklischéer i det här. Jag tycker det är en av de sakerna som faktiskt är liksom åldras dåligt och som inte alls är filmens fel. Att det är så mycket som hade gjorts redan då och som, ja men, man ser bara, ja men en polis som tänjer på gränserna eller en flicka hittas död eller du vet så här hemska kidnappningsgrejer eller kidnappningsgrejer på bussen, allt man har ju sett allting av farlig alltså mördare.
När han blir inkallad till polismästaren och blir utskälld för att the mayor is all up in my ass about this.
Det kan ju inte bli klisché.
Den scenen. Man skulle kunna, alltså var man filmforskare så hade man ju kunnat skriva en avhandling om de scenerna.
Eller att han kastar bort polisbrickan på slutet, vilket säkert då kanske det funkade att göra så. Det de har gjort i massa västernfilmer och slänger sin sheriffstjärna. Men herregud vad klyschigt det känns nu.
Mm. Det roliga är att Clint Eastwood vill inte göra det. För han såg potentialen i att göra fler Dirty Harry-filmer.
Ah.
Så Don Siegel var tvungen att typ till slut övertala honom och typ sälja det som att så här, nej men alltså du kastar inte bort jobbet utan du kastar bort tron på det. Alltså det är typ så här, det är mer symboliskt. Och han var så här, okej, jag gör väl det då.
Ja. Ja, allting hänger ju inte på den här brickan. Det är bara att gå och köpa en ny bricka.
I lost my badge.
Ja, precis. Ja.
You lost your badge, then you're gonna be all up on my ass.
Nej, men han har känslor. Där och då känner han så. Ja.
God damn it, Foley!
Finns så många som helst. Ja, ska vi...
Jag kommer inte ihåg vad det är för sen. Det är 16:15 kvar jag skrivit. Vad kan det vara för sen?
Brother, I hit her, so he hit me several times. 569.
Ja, det var den scenen.
Ja, det var den.
Mm. 14 times the last 3 years. Last 2 times I sent him out of here on platters. Yeah. I'm getting to be a pretty good shot.
Är du klar, va?
Ja.
Ja.
I always keep it right here.
Hans trevliga myslögn för varför han har trasigt ansikte är att han har spöat sin fru och sen blivit spöad av hennes bror.
Och hans reaktion är typ så här: okay. Vi kan alla relatera till
det. Ja, det är så jävla konstigt. Såna där grejer är ju typ inte tänkt att vara roligt, men det finns ju en del såna här grejer som blir komiska, typ där att han åker upp i brandkorgrejen väldigt, väldigt långt och han äter korven och såna där små lines som man typ lätt missar.
Ja. Det är extremt roligt att det liksom att de bondar i wife beatery.
Ja,
alltså det är så konstigt.
Och det väcker så mycket frågor och det är liksom också någonting. Är det, ska vi tänka att den här världen är så trasig att det här är något man bara, ja precis, vi alla har varit inne i lite sånt. Mm. Eller ska man tänka att han är så knepig mördarkillen att han tror att det är en normal grej. Det är lite som
just
när en taxidriver ska ta med sin flickvän på en dejt och gå till en porrfilm.
Han
tror att det är så man gör. Han tror liksom att vi ska bara ha lite lättsamt snack med killen innan jag rånar honom.
Men då borde det bli liksom, då borde ju expediten vara lite såhär, okej. Okay. Bara för att om man ska accentera att det mördaren som inte har någon koll på vad som är rätt eller fel eller vad som är. Då, men det är just att han typ såhär 1750. Man är såhär, hur fan har du haft det hemma liksom?
Precis, man kan också tänka sig att de har sånt klientel att det är de såhär små skitiga spritbutikerna, nattöppen spritbutik, att man kan tänka att det är riktigt ruft där liksom.
Mm. Ja, men om jag hade varit Scorpio, då hade jag varit typ så här. Well, you know, I mugged a lady and the cops beat me up. Alltså det hade ju varit typ såhär, okej, du är en sån person.
Nej,
typ
så här, det är väldigt märkligt.
I hit my wife several times, so her brother hit me. Liksom, det är hans bästa.
Ja. Men det är ju, alltså det måste
ju vara... Jag behöver mopp och blekmedel, för nu har jag mördat min fru.
1750.
Happens to the best of us.
Du har ett kit här bak, det är lugnt.
Best of luck to you, friend.
Det är så konstigt skryt också. Det känns som någon som skulle skryta om att de slår sig. För det skulle inte skryta om att de sen har fått spö av hennes bror.
Det är så konstig grej.
Så här, well, I raped a girl, so then I was raped in prison. Ja. Well,
1750.
Det kanske vi borde ha som inslag. Den typen av så här, tidsenlig... jag vet inte, enlig jargong eller
som
någonting.
Luktar illa idag.
Ja. Jargong som åldrats lite sådär.
Ja. Det finns ju mycket sånt i den här filmen. En del är väl så här lite medvetet att de vill vara lite edgiga liksom. Mm. Och en del är väl bara sånt som inte skulle göras. Och en del låter hårdare idag än vad det var tänkt. Då.
Ja, har ni sett den här ett montage till Helen Reddys I Am Woman med massa gamla filmer där bara män örfilar kvinnor.
Åh nej!
I typ 5 minuter. Det är helt sjukt vad de örfilar kvinnor.
Ja.
Från typ, kan det vara 1950 till 1973 ungefär.
Ja.
Det är, alltså, det smackas runt så här. Det är the art of broad slapping eller sånt. Alltså, och alltså hela grejen, hela montaget där är ju bara en illustration av hur sjukt det var.
Mm. Ja.
Men det blir alltså efter typ tre minuter, men alltså, vad fan, nu måste ni lägga av.
Ja, men det är så mycket skevt med de där. Det är Family Guy, det är inga örfilar, men det är typ den, så här, Sean Connerys James Bond, typ, de ska ha sex, ja, typ, så att det är så här, now we're gonna have sex.
No,
no James, yes we do. No, yes we do. No, yes we do. Okay, yes. Mm. Och så vänder sig till kommen. See, after five no's and a yes, it means yes.
No means yes. Yes means anal.
Okay.
Som Filippa sa i morse.
Sa hon det?
Det där var lika olämpligt som en paintballturnering på Utöja.
Men man vill ju att någon politiker ska vara lite glömsk för tillfället och anordna den.
Ja.
Jag måste nog röra mig.
Ja.
Är vi nöjda?
Vi är väl ganska nöjda, va? Ska vi säga att vi går till frågan?
Visst.
Ska vi börja med Ola då?
Ja, det är en bra fråga. Jag landar nog i att den håller.
Mm.
Ska jag säga. För att det... Den har jättebrister i hantverk och lite allt möjligt. Och den lider ju, som jag sa, mycket av att den känns klyschig nu. Det är liksom inte bara filmens fel, utan det är mycket som har gjorts och mycket som har saker som man suckar över. Och det, ja, de kan göra sånt här bättre på många sätt. Men Clint Eastwood har star quality, och den är en klassiker. Den innehåller en massa ikoniska grejer, och det finns några av de här liksom lite mörka vändningar i den som jag ändå blir lite berörd av. Den här starka känslan av cynism och den här lite äckliga hippie-mördarvärlden. Liksom Charles Manson-feelingen som man också kan få i den, vad heter det, Hollywood, Tarantinos film? Once upon a time.
Ja, Hollywood,
ja. Den håller, men det är, ja, det är ju ingen perfekt film.
Nej.
Tin Soneby.
Jag tycker nog inte att den håller. Jag tycker det är lite svårt att bestämma, men jag tänkte så här, vem vill se den här filmen typ? Och så har man ingen nostalgiskt värde, alltså, vilket jag inte har, till den, eller är så här super Clint Eastwood-fan, eller är med i den här podden, så vet jag inte riktigt varför man skulle se den. Typ.
Jag tror man kan se den om man är så Trump, SD, gamla skolans män, man är trött på så här woke Hollywood.
Har vi många sådana lyssnare?
Nej, men vi ska väl ge ett objektivt omdöme.
Ah, okay,
i antal så är det ju inte försumbart. Men jag tror man
inte
kan se det som ett dokument över någonting och en sån liksom manlig maktfantasi. Liksom. Jag förstår vad du menar.
Alltså,
jag är inte
säker på det. Ja, det är svårt. Liksom. Vill man kolla på det för att... Liksom, alltså, så här, vilka kläder hade man på sig? Alltså, sånt kan ju vara kul att kolla på. Eller liksom hur... jag vet inte. Jag tycker också att det funkar liksom inte, alla nattscener funkar liksom inte alls. Jag såg typ inte vad som hände.
Nej,
det var bara blått och svart typ.
Mm.
Lite sånt och så här ljud och ljudeffekter och sånt där, det är lite för kastiga.
Ja, jag håller med. Jag tycker på nästan alla hantverksmässiga plan, inklusive manus och regi och whatever, så det är det liksom sämre än vad standard är nu i den. Så det lider den jättemycket av.
Jag säger nog inte håller faktiskt det idag.
Erik Broström.
Jag tycker det finns en charm med filmens imperfektion. Jag håller med om att det är liksom så här, det är inte en jätteproffsigt genomförd film om man jämför med andra filmer som kanske kom det åt. Å andra sidan så var Diamantfeber samma år, så den är faktiskt ganska bra om man jämför. Men jag velade faktiskt fram och tillbaka när jag såg den, och jag visste inte riktigt. Jag har växt upp med den lite, och med Eastwood och så. Så att jag har ju ett nostalgiskt värde i den. Men det är ju inte min favorit Eastwood alls. Det är ju Örnästet.
Åh, fy fan, vilken ballfilm.
Ja, den måste vi lägga in i pipen på den här.
Den tror jag.
Den bara radar upp sämre. Balla grejer.
Ja, Örnästet är så jävla tung. Men den måste vi fan se.
Ja, jag kan absolut se den, men jag är beredd på att såga den.
Ja, men herregud, den har så många hål. Den har så många hål, men det är en underbar film. Men skitsamma. Ja. Den här... Jag ska säga så här, det hade kunnat gå vilket håll som mig, men jag kommer släppa och säga att den här håller av en anledning. Musiken är awesome i den här filmen.
Jag vet inte pratat trummorna, om.
Nej,
jag skrev faktiskt musiken på min lista, men det är också en del av det här, det är också en orgie i 70-tal på många plan.
Ja, visst, men det måste man ju gilla ifall man ska gilla musiken, men bara det här trumkompet och Alltså det är så jävla tungt. Så att av den anledningen, jag bara släpper igenom av den anledningen. Mm. Det var det som fick min bägare och tippa åt håller den. Den håller.
Jag tycker det finns, ja, det är också sådär svårt som Erik sa. Det är grejer som verkligen inte håller. Och så finns det grejer som man så, tycker är rätt sevärda. Mm. Jag tycker den här Clint Eastwood är ju sevärd såklart. Mm. Vilken självklar filmstjärna.
Mm.
Sen är den sevärd för att den är så... på något sätt, så här, den är samhällskritisk, men samtidigt ber den liksom inte om ursäkt. Den darrar inte på manschetten. Clint Eastwood bara, han bara kör. Han har rätt i sitt eget huvud oavsett. Liksom. Och det kan ju vara lite kul, även om man inte håller med. Så det är kul med någon som aldrig darrar på manschetten. Men den håller ju lika hög kvalitet som någon typ av så här, ett avsnitt av... Hawaii 5-0 eller något annat 70-tals snutserie. Vad heter den där? Det är också San Francisco som har en riktigt sån snutserie. Ja, skitsamma. Det fanns ett gäng som liksom. Det är ett längre avsnitt av en klassisk...
Ragnet fast.
Så på så sätt håller den inte. Men jag tycker det finns aspekter av den som är sevärda. Men som film, nej, man kan nog vara utan. Om man inte vill en, så här, du vet, en student av film, om man vill så här, lära sig om hur film gjordes just vid den här tiden, så kan man ju se den. Men nej, man kan vara utan den här jävla filmen.
Vad landar vi då?
Håller inte.
Så, alltså, två.
Väldigt jämnt och alla ganska tveksamma, tror jag.
Sådär. Ja, det här var ju liksom inte min självklaraste att den håller. Utan
nej, jag velade länge
när
faktiskt.
När trummor får väga över, då vet man att det ligger och tippar.
Ja.
Vill ni veta vad vi ska se nästa vecka?
Gärna.
Det är så här att om man lyssnar på det här avsnittet, den dagen som det släpps, då är det den 5 mars. Och idag, den 5 mars, då kommer uppföljaren till Coming to America med Eddie Murphy och Arsenio Hall. Så för att fira det så ska vi faktiskt ta och titta på originalet Coming to America, En prins i New York.
Jag är så taggad.
Ja, det här kommer bli kul. Ja, det ska bli kul också, eftersom du har en bestämd uppfattning om gammal humor, Martin. Så ska det bli kul att höra vad du har att säga om den här.
Ja, verkligen. Ja. Men det är så mycket barnnostalgi och så är det så mycket... det är så mycket klassiska scener. Det här kommer bli fantastiskt.
Är det intressant? Jag vet inte ens om jag har sett hela. Jag har sett scener från den. Och jag har ingen sån Eddie Murphy-nostalgi.
Nej. Tind, har du sett den?
Ja, det har jag.
Ja.
Mm. Det ska bli skitkul.
Ja. Jag var det största Eddie Murphy-fanet på 80-talet.
Ja, men det här ska bli skoj. Och så kan jag tisa med att sen blir det äntligen lite svenskt efter det. Ifall det är någon som har... efterfrågat eller önskat det i den här podden. Men vi håller på vad det blir. Men det blir svenskt efter En prins i New York i alla fall.
Tre solar.
till den filmen. det vet jag inte. Nej, det är inte tre solar, så mycket kan jag säga.
Okej. Kul att se er i alla fall.
Yes.
Jag har varit Martin Soneby, Erik Broström, Tin Soneby, Ola Aurell. Vi hörs nästa vecka. Hej.
Hej då.